Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Visste du att 90% av alla stormfåglar har plast i sina magar? Visste du att det varje år slängs ungefär 1 miljard cigarettfimpar bara i Sverige? Att en fimp tar minst 5 år för naturen att bryta ned och att endast en fimp förorenar mer än 2 liter vatten? När Naturkompaniet återöppnade sin butik på Kungsgatan 4 i Stockholm bjöd vi tillsammans in deras kunder för lite olika frukostintervjuer inför publik. Just den här morgonen så pratade jag med Anna Grundén och Elin Leander från Håll Sverige Rent. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 150. Anna och Elin inledde vår frågestund med att visa den oerhört hjärtskärande och dystopiska filmen Midway, som bara är en trailer för ett större projekt av filmaren Chris Jordan. Ni som lyssnar via Acast-appen eller via min hemsida kan se filmen där. Har ni inte redan sett den så borde ni verkligen se den.
Do we have the courage to face the realities of our time? And allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future.
Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Come with me on a journey. Through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond.
Jag vet inte om det fram... eller... om det framgår i texterna som ni kanske inte såg, men jag tror att det är på Midway-öarna som ligger liksom... mitt med tänkt mellan USA och Japan, och det jag tror att det är typ det och Hawaii som ligger liksom ligger i stort sett så långt ifrån fastland man kan komma på jordklotet. Kan vi vänta på presentationen?
Ja, den är igång.
Ja. Men så det var en väldigt deprimerande start.
Ja, det var en väldigt deprimerande. Men ja, jag tänkte man kan börja där och så avslutar vi positivt.
Exakt, ja. Exakt. Och för att fortsätta positivt så tänkte jag bara kunna presentera er lite grann. För Anna känner jag sen förut, men jag känner inte Elin. Så vi kan börja med Elin. Vem, om du ska på något sätt ge kortversionen av dig och ditt liv.
Oj,
kan du börja säga vad du jobbar med?
Jag är marinbiolog och jobbar på Håll Sverige Rent med våra marina projekt. Där vi försöker bland annat stötta kommuner för att minska tillförseln av plast till havet. Och jobbar mycket i samarbetsprojekt med våra länder kring Östersjön och även Västerhavet. Och min bakgrund är ganska blandad, men jag är bland annat marinbiolog och ekotoxikolog och jobbat med miljöövervakning av miljögifter. Och det är där jag har sett då effekterna av vad miljögifter gör på vattenkvaliteten och djur och natur. Och det var också på den vägen jag blev intresserad av plast i havet, för plast är ju en bärare av miljögifter. Mm. Och för den vidare.
Så Håll Sverige Rent är inte din första arbetsgivare heller?
Nej, men just när det gäller plast i havet så är det första stället som jag jobbar bara med det. Men jag jobbar på Naturkompani tidigare.
Aha, okej. Okay. Och Anna?
Ja, min bakgrund...
Jag
jobbar också på Håll Sverige Rent som områdesansvarig för någonting som heter Ren Natur. Så jag jobbar med nedskräpning som, på olika sätt som rör naturområden. Och jag är kulturgeograf med inriktning turism. Så jag har bott flera år uppe i Östersund och jobbat på turistforskningsinstitut. Och kommer att intressera väldigt mycket för hållbar turismutveckling och forskare bland annat inom naturturism. Och sen flyttar jag ner till Stockholm för att jobba lite mer konkret med konkreta projekt.
Du har jobbat på Naturkompaniet och jag vet att du har kört, du kör mycket skidor och topptur, du cyklar mycket, paddlar mycket och sådär också. Och då misstänker jag att även du också är liksom ganska djupt rotad i friluftslivet också,
ja.
Eller?
Ja, gärna på havet.
Gärna på havet, okej.
Det är din... Eller i närheten.
Ja. Ja, det är din grej. Vad gör du för någonting?
Jag... badar mycket. Kollar på saker under vattnet. Snorklar, seglar och ja, allt möjligt. Hänger vid vattnet. Men också i fjällen gärna. Och så. Mm. Ute. Mm. Inte så kräsen. Så.
Och du då, Anna, vad är dina grejer?
Jag bara tänkte, du måste ju berätta om musselodlingen som du håller på med.
Hobby-musselodlare.
Kommer det bli nästa stora grej efter så här, gör din egen korv, surdegsbröd, biodling,
och nu är det musselodling. Jag tror faktiskt det.
Ja. Ja. Men det är så här, de hänger på snören eller på rep sådär. Mm. Hur effektiva vattenrenare är de?
De är faktiskt jättebra. De renar flera liter, 8 liter i timmen ungefär, en liten mussla just. En liten blå mussla. Mm.
Äter man dem sen när man tröttnar på dem?
Det kan man göra, men de är ganska små. De är typ så här ju i Östersjön.
Ja, okej. Mullfritt.
Ja. Ja. Petit så liten.
Ja. Men natur, alltså klyschig fråga, men så här, naturens betydelse för er liksom, går och kan ni sätta ord på det? Är det viktigt? Anna.
Det är väl den korta frågan. Den långa svaret är väl, om jag tänker så här, vad nu naturen har betytt för mig liksom, och varför jag är intresserad där, alltså jag har en mamma som är sjukgymnast och gymnastiklärare i grunden. Hon har alltid dragit med oss på skidor och cykelsemester och allting. Och så har jag en pappa som är biolog och ornitolog, och semester med honom har alltid varit ute i fågelöar och nationalparker.
Man lär sig också vara tyst.
Ja, tyst nu filmar jag här. Så jag har väl blivit en liten kombo av det där. Alltså jag har ett stort naturintresse men också väldigt stort friluftsintresse.
För ni bor ju i Stockholm ändå. Liksom, hur håller ni kvar naturen i era liv? Liksom?
Jag tycker att det finns mycket natur i Stockholm faktiskt. Jag brinner för att bevara liksom, den närliggande naturen. Mm. Alltså Enackareservatet och skärgården och massa olika. Det finns jättemycket fina områden som man kan cykla i efter jobbet.
Var det ett aktivt val för bägge er två att komma till Håll Sverige Rent?
Ja, det var det. Mm. Det var det.
Vad såg ni för roller där? Liksom? Vad hade ni för vision och så, som att ni ville uträtta där?
För min del så var det att få vara med och påverka på riktigt, kände jag. Och jobba med saker man tycker är intressanta.
Mm. Ja, det är samma här. Jag tycker att man gör ofta handfasta projekt som man verkligen ser liksom ett resultat. Och att det har hänt väldigt mycket. De här sista åren har varit väldigt spännande att jobba med just nedskräpning och plast i havet. För några år sedan så var man tvungen att först förklara vad man jobbade med. Och nu känns det som att de flesta har koll på problemet.
Men är det, för då kommer vi in på nästa ämne, det här med just då de facto nedskräpningen. Är det på grund av att situationen är så jävla illa? Är det därför som det har hamnat mer på agendan, bara för att situationen börjar bli kritisk, eller?
Jag tror att det är både och. Jag tror att det har varit hårt arbete av många olika organisationer och individer. Och politiker har börjat få upp ögonen. Och sen också för att det blir värre och värre. Så till slut är det svårt att blunda för.
Men... Ja, men det är också att vi har så mycket plaster idag. Mm. Alltså innan, visst, man slängde ju skräp, jättemycket skräp i havet. Vi hade ju liksom instruktionsfilmer på 60-talet som visar hur slänger du skräp i havet. Liksom.
Det bara lägger in en back liten, och sänk ja, ner precis, den med sten. Sådär.
Precis. Mm. Men problemet är ju att vad det är vi slänger idag, vad är det som hamnar i havet, och det är ju plast, och det bryts ju inte ner på samma sätt, utan det bara fragmenteras till mindre och mindre plastbitar som hamnar i vårt ekosystem till slut. Så det är väl det som är det största miljöproblemet, skulle jag säga. Då.
Det är, om man ska titta på trenderna inom nedskräpning, så då är det just plast och det är det som ja, ökar mest då.
Ja, precis. Mm. Och det följer ju, alltså, tidigare kunde vi se mycket liksom, att det var industrier som, alltså industriskräp från fiske och så vidare. Men nu ser vi liksom att det mesta skräpet vi hittar är ju från konsumenter. Engångsförpackningar och så vidare.
Mm. För det blir ju, alltså, det är lite svårt. Jag tänkte hur man på ett illustrativt sätt ska kunna liksom beskriva hur vad det är för grejer som hamnar där ute. Liksom försöka måla upp en möjlig dag för en möjlig människa i en möjlig stad. Liksom så här, vad är det från morgon till kväll? Liksom, vad är det för vad kommer vi i kontakt med som blir till skräp?
Mm. Jag tror jag har en ganska bra slide för det som visar olika källor. Vi jobbar ju med mycket med att mäta. Jag tror jag kan bläddra fram lite, ska jag säga. En till. Här. Skräpets väg från land till hav. Vi mäter ju skräp varje år längs stränder, längs Sveriges kust. Och vi har också projekt med kommuner som mäter skräp. Och nu håller vi på med ett projekt kring hela Östersjön för att mäta och kolla vilka är de största källorna och hur tar det sig ut till havet. Och då är det ju 80% av allt skräp som hamnar i havet kommer från urbana miljöer. Och mycket av det är konsumentrelaterade plastförpackningar. Och det ser vi liksom rent konkret när vi mäter. Så det man som individ kommer i kontakt med, det är ju om man... Till exempel på lunchen går och köper en salladsförpackning med en takeaway-kaffe. Sätter sig i någon park och man kanske tappar eller avsiktligt slänger det. Och det kan ju blåsa ner i vattendrag. Eller fulla papperskorgar som står där till vänster är vanligt. Och då lägger folk oftast, man tänker att man var bra, men då lägger vi i alla fall nära papperskorgen så tömmer de det. Och det försvinner ju med vinden eller fåglar. Plockar upp det och så åker det iväg ner i vattendrag. Och det är också allt skräp som hamnar på gatorna. Om man inte hinner städa upp det så rinner det ner i dagvattnet. Vissa dagvatten renar sig inte utan åker direkt ut. Och vissa går via reningsverken. Men om reningsverken breddas när det är mycket regn till exempel så kan det åka rakt ut också. Om man går på stranden är vanligt också. Glasspapper, godispapper.
Ja. Men vet man... Om det är primärt alltså beteendet som ändras eller ifall det bara är att det är fler mer så att säga engångsartiklar. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men det är ju nog både. Så dels så ökar ju, har ju mängden förpackningar ökat.
För jag tänker så här, vi lever ju i ett samhälle som i alla fall som sagt i städerna som är väldigt mycket så här, det ska vara mobilt och flexibelt in i minsta detalj, vilket på många sätt är väldigt positivt. Men det är också så här, ja, men mat och fika, allting ska vara på dina villkor överallt. Så där. Och då blir det allting ska komma i engångsförpackningar. Och så att food trucks och så som är superbra och jätteschysst, men allting kommer i engångsförpackningar. Och
så där. Ja, men så är det ju, att beteendet har ändrats, att man tar med sig, att man kan göra det. Ja. Att det är ju det som är så smidigt liksom, med förpackningen, att det är ju också... Det som är farliga med det, om det inte hamnar på rätt ställe. Om man liksom såg till att man slängde på rätt ställe så skulle det inte vara lika illa. Men 40% av all plast som tillverkas inom Europa går till just plastförpackningar för mat.
Alltså för konsumtion. 40% av all plast
liksom,
som tillverkas.
Det ökar ju vilka användningsområden.
Mm. Varför gör man inte bara större soptunnor?
Alltså då skulle inte, det skulle ju inte ändra Alltså det man kollar på är att man kanske tömmer oftare. Det har man gjort massa studier på. Men om man skulle göra en större bara och den skulle bli full, så det skulle bli till slut samma sak. Så att man måste ju ändra folks beteende att vilja slänga på rätt ställe.
Det blir också den här kombinationen med så här måsar och kråkor.
Ja, jag tror inte det är lösningen. Man har även gjort studier som visar att om man tar bort soptunnor så kanske folk är mer benägna att ta med sig skräp. Mm. Som jag vet, Skärgårdsstiftelsen eller uppe i fjällen har man försökt testa det. Så att,
precis. Ja,
jag tror att till syvende och sist är det liksom individens ansvar att slänga det på rätt ställe.
Och sen är det ju nedskräpningar inte bara i storstäder. Det vi ser där är den största nedskräpningen, men vi ser ju också upp, liksom hela vägen upp på Kebnekaise att vi hittar skräp. Och där man får ta med sig samma beteende man har i stan. Man förväntar sig att det är någon annan som städar upp eller tar ansvar för nedskräpning.
Och då kan man inte skylla på att det har blåst upp från Nickalotten.
Nej, det kan man inte skylla på.
Vilka, så att säga, vilka onödiga förpackningar kan man liksom, så att säga, skära runt liksom, som konsument? Liksom. Hur ska man tänka? Vad kan man undvika? Och vad finns det för... Vad tänker man inte på? Alltså, vilka lösningar finns det då för att kringgå de här onödiga förpackningarna?
Alltså det första felet är ju att man skräpar ner. Det är ju liksom egentligen beteendet som är fel mer än själva produkten på ett sätt. Så här. Men sen kan man ju tänka när man går på affären. Vi har ju fått det här plastpåsedirektivet nu. Att man, jag är faktiskt med mig lite. Ja, men om man handlar frukt så kan man ha med sig en sån här liten fruktpåse till exempel. Så man, för de här typ små påsarna som är ganska tunna plast, liksom, det kan man inte använda så mycket annat. Men om man har en sån här...
Man kan ju använda dem till nästa gång du går och handlar och lägger frukt i.
Ja, det kan man göra, men jag undrar om de flesta gör nog kanske inte det. Nej, men det är väl en sak. Vad är det mer?
Ja, men alltså dryck. De här är ju vanliga i havet, hittar vi.
Ja,
så man kan ju ha med en sån där istället. Det är ju många som gör, så det är ju inte så svårt. Men sen om man går, jag tänkte på det igår när jag var köpte lunch, så skulle jag köpa någon sån liten råboll. Och då fick jag den i liksom en liten plastkopp. Då sa man att jag kan ta den i en servett istället. Så man kan vara lite snabb.
Man kan ha med sig en kåsa från Naturkompaniet för kaffet.
Så det finns ju ganska enkla medel. Sen så... det kan väl vara svårt. Vi försökte liksom tänka på om man går in i en matbutik vad man kan påverka.
För jag tänker någonstans så tänker jag att man ska faktiskt inte underskatta den här konsumentmakten, vad man väljer att, för någonstans så handlar det om tillgång och efterfrågan, och ett skräp är ju inte ett skräp förrän det slängs liksom, utan det är ju, i början så är det kanske bara en onödig grej, en onödig detalj, men då kanske man, om man skapar incitament för att välja bort det helt enkelt, så att man inte köper det, så att man genom konsumentkraft på så vis påverkar vad som... Är det liksom en gångbar metod? Eller?
Det är väl båda håll. Alltså dels så kan producenterna gå före, eller handlaren, och sen också konsumenttryck. Så jag tror att man kan jobba från båda sidorna. Och vi pratar om avokadon, där man har tagit bort... De ekologiska avokadorna har alltid legat i plast förut, eller oftast i alla fall. Men nu kan de ju...
Lasermärka.
Just det.
Så en sån sak. Och det kan ju bero på att folk har... liksom, förklarat att det här känns lite onödigt med plast kring all frukt och grönt.
Nej, men så det var en kombo. Branschen kan göra jättemycket för att underlätta för konsumenten. Vi har den här One Bag Habit som H&M och Åhléns och Lindex är det väl, som när plastpåse, för att undvika att dela ut plastpåsar helt enkelt till konsumenter.
Att de ger allting i en påse eller vadå?
Nej, en kampanj där de uppmuntrar att man ska ta med sig en och samma påse. Och också att man tar betalt för påsarna då, och ger det till ett miljöprojekt. Men, så att, och sen kan man ju också som konsument påverka genom att man frågar och liksom uppmärksammar branschen på det. Så absolut, det är väl kombo.
Så det där är ju också så här, var någonstans lösningen eller de möjliga lösningarna finns, ifall det är det hos branschen, så att säga, typ butiken i det här fallet, är det hos individen eller är det politiskt? Liksom? Som till exempel den här, är det en lag nu från 1 juni, det här med påsen? Är det
informationskrav.
Och det är, så att säga, det är den politiska vägen.
Sen har till exempel Frankrike har ju infört, inte om det är infört, men det kommer ju införas ett förbud mot engångsbestick i plast till exempel. Mm. Och där är ju ett plastpåseförbud är också i butiker.
Så, vad finns det för mer, alltså, tror ni på den politiska vägen liksom, att det är den vägen som är mest effektiv att gå?
Alltså, jag tänker att det är en ganska långsam väg, alltså, det tar tid, så att det är jätteviktigt. Men jag tror att det behövs en kombination av politiker, branschen och konsumenter.
Vad finns det för, alltså, tagit upp Frankrike som exempel, om man ska kolla, liksom, zooma ut lite och kolla globalt, vad finns det för initiativ där ute? Alltifrån, jag har sett så här engångsbestick som är gjorda av någon slags majsmjöl eller vad det är, och så att säga förbud mot plastpåsar och sådär. Alltså, vad finns det för någonting som ni skulle måla upp som så här best practice, liksom, som bra exempel?
Alltså, det är ju olika beroende på hur de olika länderna fungerar. För jag tycker inte Sverige är liksom främst i alla saker. Som, alltså, Rwanda var ganska tidiga med att förbjuda plastpåsar. Irland har förbud för länge sedan. Och så att, men det beror på hur en stat fungerar, hur man liksom, vad man har för samhällsklimat. Så i Sverige kanske man mer är benägen att gå liksom en konsensus. Att vi börjar med ett informationskrav och så liksom kanske branschen följer efter och man vill steg för steg.
Man kan tänka att ett land som Nordkorea skulle vara sjukt effektivt på.
Ja, och så frågan är, precis, men då kanske inte vi kanske inte...
Nej.
Helt nöjd med den situationen. Så jag tror att man måste liksom lösa det på det sätt som passar bäst i det samhället. Men du kanske har en massa bra exempel på roliga initiativ.
Det kan ju vara allt från litet till stort. Liksom.
Ja, jag tycker det som du berättade om den här trottoarpratan. Där man tar en påse till exempel.
Ja, precis. Ja. För att minska nedskräpningen. Mm. Ja, precis. I England så har de ju, och det har vi också utvecklat i Sverige, men en gatupratare som står vid stränder med en uppmaning, ta en plastpåse, plocka det skräp du ser. Och då kan man dels sätta plastpåsar i den här gatuprataren och man kan ta plastpåse för att göra en insats. Då. Och det här har vi också placerat på, vi har satt upp, vi kallar det för skräpholka på västkusten. Mm. Och västkusten, Bohuskusten, är ju ett sånt område som drabbas väldigt hårt av den marina nedskräpningen. Så väldigt mycket skräp som flyter i land. Och där har vi satt upp holka på strategiska platser där det kommer väldigt mycket skräp in, och i den här holken så finns det då plastpåsar, så där vi också uppmanar besökare att ta en plastpåse och göra en
insats. Ser man att sånt här ger effekt?
Ja, det gör vi.
Det är bara att sätta någon hashtag så gör att folk så vill ta selfies när de står och plockar skräp, så trigga den bekräftelsen.
Det vet jag inte, men vi har ju satt mätningar på andra länder att man har de här initiativen som minskar nedskräpning på stränder med ungefär 60%. Så att det har ju påverkat.
Någonting så enkelt. Jag såg en väldigt enkel.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Väldigt rolig och smart grej. Jag undrar inte var jag spelar ingen roll vilket land det var. Men det var mot Fimp. Och då hade de en stor som plexiglaskonstruktion och så fick man så här, den ena sidan var, det var typ två fotbollsspelare, två fotbollslag, röstna på vem som är bäst genom att lägga då en sin Fimp i en av
dem
där.
Just det.
Och det är bara, det är så jäkla enkelt och så smart. Och så visade de så här, efter någon dag hur mycket Fimp det låg i de där.
Mm. Det finns ju jättemycket sådana nudging metoder. I Köpenhamn har de ju fotsteg till papperskorgarna och man kan göra massa små tricks.
Ja.
Ja. Jag vet inte, har vi testat dem, Ida, på... Vi har köpt in sådana som man kan rösta med Fimpen. Men har vi använt dem på någon festival? Nej. Mm.
Det borde göras. För det känns som Fimpen är ett annat... alltså det är så här, ju mer jag tänker på det, så det är ett sånt ofattbart beteende. Alltså det går verkligen inte att motivera. Liksom. Är det stämmer att det tar 5 år för en Fimp att brytas ner?
Ja.
5 år. Liksom.
Men sen har ju den plast i sig också. Så det tar ju ännu längre tid. Alltså det är ju, så att, men 5 år för själva Fimpen, ja. Men inte för plasten.
Och den är dessutom då full med...
kadmium till exempel.
Ja. Mm. Och Fimpen är ju det vanligaste skräpet som vi hittar i stadsmiljöer.
Jag tänker att jag borde ha tagit fram, men det finns ju den här siffran bara i Stockholm, vad det kostar varje år att bara fimpstädning. Det är så här mångmiljonbelopp.
Ja, jag har faktiskt inte det. Nej, jag vet att det slängs ungefär 1 miljard fimpar på våra gator och torg i Sverige per år.
Och vi såg att det ökade jättemycket sen rökförbud infördes inomhus. Då gick alla ut istället. Och det blev ju bra.
Det bara öppnade upp för rökning igen.
Ja.
Men finns det där några så här internationella exempel förutom då den här fotbollsröstningen? Finns det där någonting typ pantsystem för Fimp? Att man måste säga att man lägger på ett några öre per cig skulle aldrig funka kanske. Man, som med pengar som då slussas av till...
Ja, precis. Ja, vårt pantsystem är ju väldigt framgångsrikt. Men jag vet inte vad jag har hört om faktiskt. Nej. Just när det gäller Fimp. Men det finns ju städer som är mer effektiva på att
Singapore, hålla rent. Till exempel.
Men sen ska man ju tillägga också att Fimpen... Alltså vi har ju en nedskräpningsbot som om man blir påkommen att man skräpar ner så får man böter på 800 kronor.
Det var från förra året? Eller?
Nej, det är 6 år gammalt. Ja. Men Fimpen ingår inte i det. Det är för litet. Mm. Så att, och det är liksom ganska paradoxalt då, i och med att det vanligaste skräpet, det är det flest människor gör.
Och det känns som det är det lättaste. Och,
ja.
De har ju för fan ett paket.
Mm. Ja.
Men det har kommit lite sådana att man kan alltså såna som med snus att man kan lägga i locket. Det har kommit lite sådana grejer för cigarettpaket också. Ja. Men de är inte lika vanliga.
Men det här med nedbrytningstid och sådär för skräp, har ni några skrämmande faktorer? Lite
ja, exempel, alltså plast, man började tillverka plast på 50-talet ungefär. Och jag tror jag har en kurva på det också där man ser liksom varför att det har ökat dramatiskt. Om man backar, ja, vi kan ta den här, det spelar ingen roll. Men, den plasten som man började tillverka på 50-talet ungefär, den ligger fortfarande kvar i våra hav. För det tar liksom flera hundra till tusen år för plast att fragmenteras ner.
Vet
den
man bryts ju aldrig vet ner. Man hur lång tid det tar?
Nej, man vet ju inte exakt och det beror på vilken miljö den ligger i. Och sådär. Men det man vet är ju att den bryts ju inte ner fullt utan det blir mindre och mindre bitar av den. Som man ser här. Och den allra största delen av all plast som hamnar i havet, den ser vi inte mer, för den flyter runt i vattenmassan och sjunker ner till botten. Så det är bara en väldigt liten del som flyter upp på våra stränder, och den kan vi se till att plocka upp så att inte det åker ut igen. Men den allra största delen är ju svår att få tag på.
Ja, det är ju svårt att plocka upp den där mikroplasten. De här små, små plastbitar, det går ju inte att fånga upp.
När räknas det? Hur litet är mikroplast? Alltså när blir det mikroplast?
Ja, det är lite olika, men man kan säga ungefär under 5 eller 2,5 millimeter stora bitar. Ja, under det är det mikroplast. Mm.
Och det är väl samma sak, för det är väl också någonting det här alltså att djur äter oavsiktligt eller oavsiktligt får i sig, och de djuren äts upp av större djur, och så de djuren äter kanske människor då till exempel. Det är ju också sånt som det inte riktigt finns någon forskning kring, eller?
Nej, man har inte kunnat fastställa hela kedjan. Det man har kunnat göra är liksom olika delar. Man ser liksom att vattenlevande organismer får i sig plasten på olika sätt. Det kan vara musslor som filtrerar. Där man sett att plasten stannar ungefär 3 veckor. Och man ser liksom att miljögifter åker över till vävnader hos djuren. Så det har man kunnat liksom fastställa. Men man har inte kunnat säga liksom hur pass mycket överförs till människan. Om vi äter fisk till exempel som är i sig plast, så har man inte kunnat fastställa hur mycket vi får i oss av det som fisken hade i sig. Så det hålls ju på att forskas nu. Så det tar ju ett tag liksom innan man kan hitta bevis på det. Men det man vet är ju att det är en massa miljögifter från plasten. Och plasten tar också upp miljögifter som är i vattenmassan. Och det förs över till djur som vi sedan äter. Så att man kan ju verkligen försöka använda försiktighetsprincipen då.
Inte äta fisk eller?
Jo, det tycker jag man ska göra. Men att se det som ett varningstecken. Så att man inte agerar alldeles för sent. Utan man ser ju de här bitarna. Och det är inte jättesvårt att pussla ihop. Och säga att det här är inte bra helt enkelt.
Apropå så här, skräckscenario och sådär. Alltså vad... Jag tänker på att dels har man hört så här, om det fortsätter i den här takten, så inom 50 år så alla havssjö nära fåglar kommer att ha plast i sig. Och så även att år 2050 så finns det mer plast än fisk i våra hav. Det är ju verkligen mind-boggling på något sätt. Alltså, kan du berätta någonting om, kan ni säga någonting om?
Ja, alltså vi vet ju att det är ju, jag vet inte hur många, om det är 100 000 olika arter som är påverkade av plast globalt.
Av fisk?
Nej, alltså havslevande kan vara sjöfågel eller fiskar. Och, och i Nordsjön så finns det en sjöfågel som heter stormfågel som är väldigt fin. Och det fiffiga med den är att det är som en indikatorart, för den äter bara ute till havs. Och studier har visat att 95% av de fåglarna har plast i magen. Och genomsnitt,
95.
Ja, och genomsnitt ungefär 33 plastbitar i magen. Och det som händer då med fåglarna är att de fyller magen med plast och hinner ofta svälta ihjäl innan de blir påverkade av liksom miljögifter i plasten eller liknande. Så att de tror liksom att det är mat, och så åker de runt och äter det här och svälter ihjäl.
Och det var ju lite som vi såg här i filmen också i början. Nu var det här albatrossen, men de är ju också sjöfåglar på det sättet att de hittar ju sin föda ute till havs.
Och om vi fortsätter i den här takten utan att liksom göra någonting, då har man liksom räknat ut att år 2050 så är det mer plast än fisk i havet. Men förhoppningsvis så blir det ju bättre. Att vi, nu är de flesta uppmärksammade på problemet och man kan ta till liksom ordentliga åtgärder. Men den plasten som är ute i havet, den kommer ju vara svår att få upp, all den mängden. Det kommer ju för alltid vara kvar där. Men vi kan ju stoppa tillförseln och sen jobba med att försöka få bort det som är där.
Jag tänkte här med nedbrytning av plast och det här med butiker och påsar. Det finns ju, man ser ju så här, miljöpåse och sådär. Vilka material finns det? För det finns väl grader av jävlighet i plast, antar jag. Eller?
Ja, det är också lite olika aspekter i det. Det som är ju att det inte finns någon certifiering ännu, så att man som konsument inte riktigt vet om det står liksom att det är bioplast. Då vet man inte om den bara består av till exempel soja eller vad det kan vara, sockerrör, utan det kan vara inblandat vanlig plast från fossilt bränsle. Och, så det finns massa aspekter, men det finns, vi har på vår hemsida en skräprapport som vi gör varje år. Och där så har vi faktiskt skrivit ganska bra sammanfattning, tycker jag, där det står om de olika plasterna. Biobaserad, bionedbrytbar och sådär och så vidare. Om så kan man läsa på
men
lite.
Men vad är bioplast då? Vad är det? Kan ni ge några bra exempel hur man ska tänka?
Ja, alltså det är, om man återvunnen plast till exempel, då har man i alla fall inte tagit så mycket ny råvara, så kan man ju tänka. Så spar man på resurser. Så det kan vara bra. Det som var problemet med det är att det kanske förstör lite återvinningsprocessen.
Och vad menar du med förstör i återvinning?
Ja, det är lite sämre kvalitet. Alltså man har liksom,
okay.
Man får inte ut samma ny plastråvara i återvinningsprocessen. Men huvudsaken är ju att det ska inte hamna i naturen oavsett om det är en bioplast eller inte. Så det är ju liksom nummer ett. Så här, släng det på rätt ställe. Självklart. Men sen är det väl lite upp till vad man tycker är viktigt själv. Liksom.
Men, det är ju... men när man väl har en plastpåse hemma, för om man säger, jag använder ju alla mina ICA och Coop-påsar liksom, till soppåsar och sådär. Liksom. Alltså för det är ju väldigt viktigt att, jag tänker alltså som när man hör allt det här, när man ser den här filmen och sådär, att man känner sig som individ, att man känner sig så här helt, det är ingen idé att, eller inte in, jag menar att man, alltså, svårt att se hur ens tankesätt och handlingar ska kunna påverka det stora hela. Liksom. Hur vill ni liksom injicera lite hopp och att man faktiskt kan göra en skillnad? Så att säga?
Ja, men det är ju det vi jobbar med. Att dels jobbar vi med att påverka beteenden, att liksom få folk att inte skräpa ner. Liksom, det är liksom. Men sen som vi har i den här kampanjen Please Leave Nothing by Footprints, så jobbar vi också med att få de som är ute och ser skräp faktiskt att göra en insats. Så det alltså, vi pratar mycket om någonting som heter Broken Window Theory, som handlar om ju mer nedskräpad en plats är, desto mer benägen är den att, eller är folk benägna att skräpa ner. Så att det är liksom en ond cirkel så där. Så att om vi får fler människor som faktiskt gör en insats och plockar skräp, så blir det också mindre skräpet. På det sättet så ser vi också en mer positiv utveckling. Så jag tror att man, alltså det som är fördelen med ett miljöproblem som nedskräpning är ju att det är väldigt konkret. Du kan göra någonting åt det och det är väldigt enkelt. Och det är faktiskt ganska kul att plocka skräp, tycker jag. Nej, men det är så här, när man väl börjar, det kanske inte är så kul att gå på stan och plocka skräp. Men när man är ute på en strand eller i naturen någonting, och så börjar man titta efter det, liksom, man ser så himla mycket. Och man känner sig bra i kroppen när man gör en insats. Gör man. Så att det är en väldigt konkret handling och du kan göra någonting åt det. Liksom. Mm.
Och så förhoppningsvis så kanske man, i och med att man gör det, så ifall det är någon som ser det, förhoppningsvis är det någon som ser det, så blir de kanske lite så här, förhoppningsvis både imponerade och även får lite dåligt samvete, och så gör kanske någon det nästa gång också. Också den här skillnaden mellan nedskräpning på land, skräp på land och skräp i havet. Kan man säga någonting om det? Hur det skräp som så att säga, bara ligger på land, vad ställer det till med?
Alltså, för det första ser det ju fult ut och det är ett ekonomiskt problem. Det är jättekostsamt att städa. I naturen så är det ju, det är kommunens ansvar om man inte vet vem förödaren är. Men det kan ju vara svårt att komma till otillgängliga platser. Men skadan det har där är ju, det kan ju skada djur på olika sätt. Fastnar i det och så vidare. Men sen är det ju plaster. Som du var inne på, liksom att 80% av det vi hittar i havet kommer ifrån land. Så att är det skräp som inte väger allt för mycket, så blåser det till slut och det landar ju oftast i ett vattendrag. Så att det största problemet är ju faktiskt när det hamnar i havet. Men sen kan det ju vara, vi har ju mycket så här skrotbilar och sånt som folk dumpar, och det kan ju vara batterier och så vidare som läcker farliga kemikalier också. Så att det,
hur mycket, ja. Dels hur mycket kan skräp röra sig, men även liksom så här, och kopplat till det också, var, om man kan se det ur ett globalt perspektiv och prata om västkusten till exempel, jag antar att väldigt mycket av den plasten kan komma ganska långt ifrån.
Mm. Ja.
Ja, precis. Förlåt. Jag har en bra slide på en liten virvel. Man brukar prata om de här stora plastvirvlarna i världshaven. Vi har ju en sån på, vad ska jag säga, Där, precis. Vi har ju en sån längs Bohuslän där. Och Bohuskusten är ju en av Europas mest drabbade. Och det är ju just för att det kommer skräp med strömmar som fastnar då på de här vackra öarna utanför Bohuslän. Så att där är det ju skräp från massa olika länder. Och det ser man när man plockar, försöker vi göra, spåra källor.
Jag ser exempel, alltså, var kan det komma ifrån?
Det kan komma från Storbritannien eller Tyskland, Polen, Skottland, Danmark och Norge och Sverige såklart. Vi kommer även från längs våran kust. Liksom.
Jag tror man säger att 5 badkar fulla med skräp flyter i land varje timme vid Bohuskusten. Som flyter i land. Och då ska man ha med sig att alltså det mesta flyter inte i land utan finns i havet. Men det är väldigt mycket. Mm. Det är en sån hotspot.
Mm. Så om man är där på sommaren så är det ju kanon att hoppa ut, ta någon kajak och paddla ut och plocka lite. Det gör man en jättestor insats.
Mm. Det borde finnas här, som en trål som man bara kan koppla. När man hyr, varje gång man hyr kajak så kommer det med en sån trål. Typ. Får man lite extra träning också.
Ja, precis. Men det, där finns det jättemycket spännande initiativ. Man kan, jag vet att det är kajakpaddlare i Tanums kommun kanske som med sina kajakkurser som är ute och så får man alltid plocka skräp som obligatoriskt. Och jättemycket ideella krafter som jobbar hårt.
Ja, det finns ju mycket, och det finns den här Låt Östersjön leva, de har någon sån här skräpplockastafett nu som försöker dra runt hela landet för att plocka. Det finns ju Plogga.
Precis.
Förebilden Maja Tiers till exempel som har varit med på Metro till exempel. Erik Ahlström som ett projekt som han har dragit igång. Plocka skräp och jogga till exempel. Så att det finns ju väldigt mycket sådana initiativ. Ja. Så det är väl kanske någon slags final push på något sätt.
Precis. Ja. Så det finns ju mycket att haka på.
Ja. Om man vill. Och vi har ju jättemånga som kontaktar oss. Och för några år sedan hade vi 2 killar som skulle simma ett swimrun från utanför Stockholm till Finland. Och också då uppmärksamma nedskräpningen.
Jag har intervjuat dem i ett avsnitt om man vill lyssna på det.
Ja, precis. vad har vi mer? Vi har Anneli Pompe som också plockar skräp på olika sätt.
Vi har en ny kampanj som har startat precis för skräpdyk om man tycker om att snorkla eller bada eller dyka, så kan man vara med och tävla om en föreläsning och workshop med Anneli Pompe.
Kan du inte berätta lite grann om den här Please Leave Nothing But Footprints-kampanjen, var den kommer ifrån och hur den ser ut då? För det är ju Naturkompaniet är ju involverade i det, och Fjällräven också.
Precis. I och med att jag jobbar med nedskräpning i naturen så såg vi hur ska vi uppmärksamma det här på ett bra och positivt sätt. Och förra året så gjorde vi ett samarbete med Svenska Turistföreningen där vi placerade ut en kampanj som heter Håll fjällvärlden ren. Och så delade vi ut plastpåsar, alltså skräpplockarpåsar till alla fjällvandrare och uppmuntrade dem att ta med ett skräp och plocka det ni ser. Och sen ville vi se det kändes inte så bra i ut plastpåse, utan det hade varit finare om man kunde ha något som man kunde använda igen och inte slänga. Och då fick vi nys om att Fjällräven inom Fjällräven Classic har en trashbag som de använder på sina tävlingar. Så då tog vi kontakt med dem och sa vi har den här idén, den här kampanjen Please Leave Nothing But Footprints som vi kommer driva i sommar. Vi skulle vilja ha en påse som vi kan dela ut till besökare. Och som kan distribueras ut på olika sätt. Och så kom även Naturkompaniet in där för de som en distributör och som når kunder som ska ut i naturen. Så det startade igång ganska sent på våren. Det blev men det blev jättekul kampanj, jättespännande. Så tillsammans med Naturkompaniet och Fjällräven så tog vi fram den här påsen då. Har ni fått en sån påse eller har vi någon här som vi kan visa kanske?
Ni kommer få en.
Men den är gjord i nylon och den är så här att man kan tvätta den om det är kletigt och så man plockar skräp. Så att syftet med hela den kampanjen är ju att få människor som ska ut i naturen att ta en sån här påse och göra en insats när man är ute. helt enkelt.
Alltså alla de här, nu måste ni hjälpa mig här så att det inte blir för negativt, för man tänker så här, det är jättemycket kampanjer och det har liksom hålls på agenda, men om nedskräpningen ökar liksom, hinner i kapp. Alltså initiativen till att städa, hinner det i kapp liksom trenderna att nedskräpningen. Vad gör ni liksom för att, om ni måste så här, plantera lite positiva frön här nu? Alltså vad gör ni för att hålla hoppet vid liv på något sätt?
Nej, men det är väl som att ge folk, alltså jag tror att det handlar mycket om kunskap, att folk skräpar ner. Det, ja. Om man vet verkligen effekterna av nedskräpning, alla vet att det, men det är klart man inte ska skräpa ner, men uppenbarligen gör någon det. Men om man verkligen vet effekterna av det, om man har den kunskapen, så tror jag att man är mindre benägen att göra det. Så att dels jobbar ju vi med så här kunskapsspridning och få folk att liksom, okej, det här är inte så bra. Det här, för jag tror att de flesta människor kanske inte ser de riktiga konsekvenserna egentligen av sitt handlande. Men sen handlar det också om att ge folk ett verktyg. Att göra det enkelt för folk att göra rätt. Och det, med den här påsen så blir det ju enkelt att gud, vad ska jag lägga det här kletiga? Det vill jag inte ha med mig. Ja, men just det, jag har någonting jag kan lägga i. Så ja, skapa lösningar.
Jag tänker att ett verktyg behöver inte vara fysiskt konkret heller. Alltså ett verktyg kan ju vara det faktum att ni nu alla vet att en fimp tar 5 år att brytas ner och att plasten aldrig bryts ner egentligen. Så det, egentligen, jag märker att jag håller på att bli en så här grinig gubbe. Men man kan ju verkligen säga till folk på gatan, typ om man passerar någon, vilket sker hela tiden, att folk som bara fimpar, då kan man bara, du vet att den här tar 5 år att brytas ner, va?
Mm.
Alltså att våga göra det, tycker jag faktiskt att man ska kunna göra. Liksom.
Mm.
Vad gör du för att hålla hoppet vid?
Ja, men jag tycker, man ser ju hela tiden att det sker massa spännande och positiva saker, och att nu börjar även ske bra saker på politisk nivå. Att Sverige tog initiativet till en FN-konferens nyligen med Fiji som hade fokus på hav. Och marinskräp var en av de toppsakerna de tog upp. Så att det börjar verkligen hända saker på politisk nivå. Så att det tycker jag känns väldigt positivt. Att det, på bara några få år tycker jag har hänt jättemycket. Så det känns lite som att det är en sån här ketchupflaska nu som... Det är på väg att hända en massa bra
liksom, grejer. Vad behövs för att vända trenden?
Förändringar i attityder och beteende.
Ja, men det är väl som också som vi har varit inne på tidigare. Alltså, dels beteendeförändring och kunskapsökning. Men sen också att branschen tar ansvar. Att vi ser förändringar på politisk nivå.
Mm. Går du att koka ner 3 tips, 3 råd som vi kanske inte, för nu kan jag tänka mig att alla som här är, vi är kanske inte de som fimpar på gatan och slänger glasspapper i havet, men kan ni skramla fram 3 tips, väldigt konkreta, enkla, bra tips som man kan göra själv och som man kanske kan dela med sig av för att liksom bidra till någon slags förändring?
Ta en påse, eller använd den här påsen ni får idag. Låt den följa med när ni ska ut i naturen. Det är väl det första tipset.
Släng 1 skräp om dagen som inte är. Börja med att slänga 1 skräp om dagen.
Nej,
som
men
inte
det är väl
är.
Också släng aldrig skräp.
Nej.
Och gör en insats.
Mm. Och så sprid kunskap som man sitter inne på. För jag tror att många kan väldigt mycket. Och det finns ju jättemycket så här bra små korta filmsnuttar som man kan googla upp. Och det finns på vår hemsida finns det mycket kunskap och filmer som man kan sprida till vänner och familj.
Men det är också viktigt att våga, som jag var inne på, våga vara liksom bejaka den inre grin gubben som skriver arga insändare. Men liksom så här att våga säga till andra, eller?
På ett
positivt
sätt,
inte för gringgubben.
Nej, precis. Man är,
jag missade papperskorgen där.
Ja, oj, precis. Ja. Jag tror du tappar det här.
Ja, just det.
Vi jobbar ju mer med att försöka ha ett positiv attityd. Men sen behövs den här tillsägelsen ibland också, tror jag. Men vi jobbar inte så mycket med det, för vi vill uppfattas som en organisation som inte kommer med pekpinnar, utan som mer inspirerar.
Uppmuntrar.
Ett gott beteende.
Folk har väl kanske jobb att gå till också, så det är helt okej. Okay. Men tack så jättemycket.
Och tack.
1 skräp om dagen.
Ja.
Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.